Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Härligt. Gott att se er, vänner. Hoppas ni har det bra och lite adventsfeeling. Om inte annat så har du det säkert efter den där gudstjänsten. Det är så mycket folk nu också. Vi behöver bygga en läktare här. Man ska komma så mycket folk. Det är bra. Det här med advent är ju mer än röda gardiner och pepparkakor och glögg, sånt där gillar jag verkligen, men det är ju så mycket mer. Det handlar ju om Jesus, det handlar om en person som vi älskar den här tiden. Vi får ha ett otroligt fokus på Jesus. Advent, en del misstar sig med vad det betyder, att det betyder väntan, men det betyder ankomst. Det handlar om att Jesus Kristus, det handlar om Messias ankomst. Och vi kör den röda tråden idag, men temat är profetier om Messias. Och det skulle ta lång tid om jag skulle gå igenom alla profetier i Gamla testamentet om Messias. Det finns hundratals, flera hundra stycken som talar om han som ska komma, som bygger upp en förväntan på han som ska komma och förändra allting. Och när vi kommer till Nya testamentet så då betonas det inte mindre än 280 gånger att det är Jesus Kristus som är den Messias. Jesus Kristus är den, och han uppfyller de här profetierna. Det är det som liksom hela Nya Testamentet bygger på. Han är den som har kommit. Va? Och brukar lyfta fram ankomst på tre sätt, göra sin ankomst egentligen. Kanske finns fler perspektiv, men först och främst så kommer han ju och dyker upp där. Och liksom barnet i krubban och växer upp och börjar predika Guds rike är när. Han gör sin ankomst. Han liksom är den som alla har längtat efter då i Israels folk. Och sen börjar han prata om att jag ska faktiskt komma tillbaks i ändens tid också. Så det väntar vi fortfarande på, att han ska göra sin ankomst till jorden. Och det tror vi också är ganska snart. Mycket som tyder på det. Det finns tidstecken som låter oss förstå att det kan inte vara så länge kvar. Men däremellan så vill han göra sin ankomst in i människors hjärtan, in i människors liv och förvandla människor. Tända den elden som vi brukar prata om som brinner, som han tände på efter korset och uppståndelsen. Han vill tända den i människors hjärtan. Det är så gott när vi samlas. Jag tror det är tanken också att vi ska få låta den här elden få smitta och brinna, liksom tända varann på något sätt. Jag tror Gud har tänkt det så. Vi ska få blicka in i ordet och få bli tända av Gud, Guds ande där. De är fantastiska klassiska sångerna med otroligt starka texter som uppmanar oss att öppna vårt hjärtats tempeldörr eller vad vi nu sjöng. Det är fina saker, så fantastiska texter där. Och viktiga sanningar. Vi ska få öppna oss för Guds härlighet, det är vad det handlar om. Jesus Kristus är Guds härlighet uppenbarad. Det är alla människors kallelse, alla människors syfte, alla människors mål att få ta emot Jesus, få följa Jesus hela vägen in i evigheten. Idag ska jag välja ut tre av alla de här hundratals. Tre stycken profetier om Messias. Ganska kända. Vi ska hålla oss ungefär i samma ställe. Vi ska hålla oss i Jesaja bok. Kapitel 7, kapitel 9 och kapitel 11. Jesaja verkade ju på 700-talet före Kristus. Så att jag tänker att jag vet inte om det blir en flashig predikan idag. Det blir lite kött och potatis här. Vi tittar på bibeltexterna och låter dem få verka. Och så får vi ta med oss det. Vi ska börja i Jesaja 7. Och innan vi läser texten, lite kontext, lite historisk bakgrund. Vi ska läsa det där om en stund. Men den kan ligga. 700 före Kristus ungefär. Så det som är kontexten är att riket Israels rike har delats. En splittring har skett. Det är ju något tragiskt egentligen då förstås. Och det finns ett nordrike som har Samaria som huvudstad. Det kallas fortfarande för Israel. Så finns ett sydrike, Juda, som har Jerusalem som huvudstad. Och läser vi Jesaja 7 först från början så kommer vi se att ja, men då kommer man se en kung som heter Peka, inte Pekka, utan Peka heter han. Av Israel som styr, alltså han styrde uppe då i Samarien där uppe. Och han gjorde en pakt med en annan kung som heter Resin av Aram. Det är lite konstiga namn här, ni behöver inte komma ihåg dem. Men det var i dagens Syrien som hade Damaskus som huvudstad. Och de gjorde en pakt, de ville gå ner till sydriket och inta Jerusalem där. En fruktansvärd sak de skulle göra, men de ville liksom göra det här. Och det är vad det handlar om. Så när Juda kung då där nere, Ahas, vi ska inte förväxla han med Ahab som på Elias tid, utan Ahas är han blev otroligt rädd. Det är inte bra när ledarna blir rädda, för det smittar av sig på folket. Det står så här, kungen hans folks hjärtan darrade som skogens träd darrar för vinden. De blev rädda helt enkelt. Och det är en fruktansvärd sak som är på gång att hända. Nordriket har svikit. De hämtar alltså hjälp och anfaller och nu kommer de. Alltså, det är ju den här kontexten som profeten Jesaja får ett, Gud liksom, du Jesaja, gå nu och säg så här. Och då får han säga det vanligaste ordet som kommer från Gud, nämligen var inte rädd. Det vill Gud säga genom Jesaja. Var inte rädd, det här kommer faktiskt inte hända det ni är rädda för. Och dessutom fortsätter han i vers 8 och säger lite kryptiskt nästan att det här norra riket som kallas också för Efraim, det ska faktiskt vara krossat inom 65 år, säger Gud. Jaha. Hur ska det här ske då? Och vi har ju facit i hand, brukar jag säga. Vi vet att Assyrien, det stora världsriket, på 700-talet var det Assyrien som tog över världen. På 500-talet var det ju Babylonien som drog. Men nu är vi ännu längre tillbaka. Det är Assyrien som ångar på. Och de kommer ju gå in i och inta hela norra delen. Det vi kallar för Israel då, det som kallas då för Israel. Och liksom ta bort de här 10 stammarna. Föra dem i exil. Det var en tråkig och tragisk och fruktansvärd exil då också. Inte bara på 500-talet, utan här hamnar de tar bort de 10 stammarna där. Kanske lämnar kvar lite folk och kvinnor och liksom tar dit annat folk. Och de får beblanda sig. Och på något sätt så upphör den israeliska identiteten där. Och det är det här som blir som så känsligt när vi kommer till Nya Testamentet. Då är ju Samaria inte bara en stad, utan det är som ett område där uppe. Som ni vet, lärjungarna vill inte ens gå igenom där. Jesus gör det, men lärjungarna, då visar ju hur judarna hade ett sånt förakt för det området. De hade ju svikit en gång och gjort det här. De skulle gå ner och liksom... Och dessutom fick de domen av Gud att liksom Assyrien skulle komma. Så på Nya Testamentens tid så gillar man inte Samarien. Men Jesus gick ju dit och mötte folk. Och mötte den där kvinnan som fick omvända en helt samhälle där. Ja. Men det är kontexten här. Det förintas. Det tog faktiskt ungefär 65 år. Det tog den tiden för att liksom... få bort det här folket. Så Gud talar så. Först bara, var inte rädd. Det här kommer inte hända. Jo, förresten, det här ska försvinna också. Det blir som en dom där över dem. Och då säger Gud så här i Jesaja 7 att han vill liksom vara lite snäll med den där kungen som är rädd och be mig om ett tecken. Men han får för sig att vara låtsas vara lite högmod och säga nej, jag ska inte be om något tecken. Inte det liksom. Och då säger Gud, jaha, då ska du få ett tecken av mig. Nu kan vi ta fram 7 och 14. Då talar Gud istället om det som ligger på hans hjärta. Då säger han så här, därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. All right. Då gav Gud ett tecken. Och den här profetian, den ligger ju där i 700 år. Och man funderar kanske, vad betyder det här? Hur tolkar vi det här? Och sen då när Nya testamentet kommer igång, då startar ju Matteus evangeliet kapitel 1 med att prata om den unga kvinnan som är jungfru. Det är så Nya testamentet börjar. Och hon heter Maria, hon är trolovad och ska gifta sig med Josef. Och ni känner till julstorren kanske, annars får ni öppna er för det under jul. En ängel kommer förklara, jo förresten du ska bli gravid genom den helige ande och få föda Guds son. Så Josef blir lite ledsen när han ser att Maria är gravid. Och ni kanske känner till storyn, han ska försöka bryta upp och ändå vara snäll så att hon inte far illa. Och ska liksom försöka lösa det där själv. Och då kan vi läsa, vi kan gå till Matteus 1. Kolla där bara i vers 20. 20-21. Då står det så här. När han, alltså Josef, funderade över detta. Alltså hur ska jag kunna skilja mig från hon utan att hon får illa. När han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa det. Josef, Davidsson, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Och hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Han säger alltså, gifte med henne. Gud är pappan. Det är inte lätt att höra för han kanske. Men det. Barnet ska förresten frälsa folkets synder. Låt han heta Jesus. Jesus betyder Herren frälser. Vi kan läsa de två verserna som kommer på det också. Vers 22 och 23. Då betonar Matteus så här. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Vem är denne Jesus? Han är Gud med oss. Han är Maria som han är också Guds son. Kommer från det gudomliga. Det liksom kommer uppenbaras mer och mer. Ju mer man läser i Nya testamentet vem man är. Och redan de profetiska texterna i Gamla testamentet låter oss bara veta att wow, han är inte vem som helst. Men är Gud med oss. Och det här är någonting att ta till sig för oss den här tiden. Och bära med sig, idissla på, meditera på. Gud är med mig. Jesus säger det, jag är med alla dagar. Det behöver vi liksom påminnas om. Det kan verkligen lyfta oss. Gud är med oss, Gud är med mig. Det är hans namn och på något sätt kanske det blir hans andra namn. Jag vet inte, Jesus, Immanuel, Josefsson eller något. Han kommer ha många andra namn. Det är som de är profetierna. Och namnen på Bibelns tid är ju, pekar ju på vad, den karaktär man har. Den man är. Och vad man liksom har för... Ja, så det är inte bara ett random namn. Utan Immanuel är väldigt viktigt. Viktig betydelse. Okej, jag ska försöka gå vidare. Det är ju två andra. Vi går till Jesaja 9. Och tittar. Då är vi alltså samma... Ja, det är samma historiska sättning som kapitel 7. Det är ju, det talas om det här nordriket. Jag ska snart läsa texten, men ni ser, det talas om det här nordriket. Det var också Sebulons och Naftalis land. Och det är som att Jesaja nu fortsätter profetera. Det har ju kommit dom över det här nordriket. Det har kommit mörker över det här nordriket. Det är fruktansvärt förstås det som har hänt där. Och det finns ju en skam ända in i Nya testamentets tid. Och det är där han fortsätter profetera. Jesaja finns ju i söder, ni vet, i Jerusalem, långt bort. Och profeterar till det som ska hända nu uppe i Naftalis och Sebulons land. Vad står det? Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. För i tiden lät han Sebulon som Naftalins land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära och trakten längs havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Alltså det är en supertydlig hänvisning till det norra stället. Det är Genesarets sjö och allt det här är. Och går vi till Matteus egentligen, det är mycket som en tennismatch. Man går till Matteus och läser och ser hur allt det här uppfylls. Jag kan inte titta med alla texter nu. Jag är nog med bibeltexter. Men Matteus kopplar till profetien till Jesus supertydligt i kapitel 4 i Matteus evangeliet. Så förklarar han att han, då ser vi att han börjar sin verksamhet där uppe i norr. Börjar ljuset lysa. Ni vet Kapernaum, de här namnen ni har hört. Galileiska sjön är ju där också där han börjar vandra och kalla lärjungar. Och för att Jesajas profetia skulle uppfyllas om just Sebulun och Naftali. Det fick se ett stort ljus. Ni vet Josef, när Jesusbarnet hade fötts och Maria och Josef, de flydde ju till Egypten. Och Herodes jagade ju dem och de väntade ut till Herodes dog och sen skulle de tillbaks. Då vågade de inte gå till Betlehem utan de drog till det norra, de drog norrut. Och därifrån skulle som sagt, det var ju som förutsagt också. Så Jesus började, om ni läser Johannes evangeliet ser ni att hans första under är i Kana, vinundret. Det är där uppe också. Ja. Så går vi tillbaka till Jesaja 9 då, så läser ni vidare, läser den här texten sen så kommer ni se att i vers 3, 4, 5 och så vidare så står det om en glädje då, som ska komma på grund av det här ljuset. En stor glädje. Bördors ok ska brytas, plågarnas stav ska knäckas, strider ska stillas. Därför att, så tar vi fram vers 6, därför att, 9 och 6, för ett barn blir oss fött. En son blir oss given, på hans axlar vilar herradömmet. Det talas hela tiden om det här barnet. Egentligen från första Mose, direkt vid syndafallet talas det om det här barnet. Kvinnan ska föda en son, får ormen höra, krossa ditt huvud. Sen får vi höra om det här barnet som ska komma. En jungfru ska bli havande. Och här också, ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet. Han är född att vara en kung. Och vem är han då? Ja, nu kommer fler namn. Vi har fått Immanuel, men kommer ytterligare namn här. Under, rådgivare. En del slår ihop de här orden så blir det underbar i råd. Lite svårt med översättningen där, men det är fantastiska sanningar. Mäktig Gud. Okej? Okay. Det är ett pampigt namn. Evig far. Han är en evig fadersgestalt förstås. Vi ska blanda ihop honom med fadern i treenigheten. Den första personen i gudomen. Jesus, Guds son, är den andra. Men han är en evig far förstås. Han är med och skapar det här riket. Och sen den sista här, en fridsfurste. Ett fantastiskt namn, en fantastisk sanning. Där han skapar frid i våra hjärtan genom att ta bort synden. Så vi får frid med Gud. Det är det som gör att den här elden kan tändas. Det är det som gör att vi blir frälsta helt enkelt. Och kärt barn har många namn, skrev jag där. Ja, fantastiska namn. Det här är också adventstid, ta med dem med namnen. Immanuel, Gud med oss, Gud med mig. Han är underbar, underbar i råd. Han är mäktig Gud. Han är evig fader, han är fridsfurste och så vidare. Och läser vi, jag vet inte om vi hade med vers 7 kanske. Då står det att han ska regera. Så ska herredömet bli stort och friden utan slut. Över Davids tron och hans rike. Och det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet. Från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Alltså ett evigt fredsrike kommer han med. När kungen ska skapa det här riket. Ja, det är bra grejer, eller hur? Det här, vi har något fantastiskt att liksom sätta vårt hopp till. Hur mörkt vi har det. Det är både ett då när han kom. Det är ett nu när vi får ta emot det i våra liv. Men framförallt har vi en fantastisk framtid, ett evigt fredsrike. Det här ska vi bli uppmuntrade av. All right, vi tar sista. Vi går till Jesaja 11. Yes, ja men vi kör på. Vers 1. Här möter vi då den Messias som ska komma. med sitt speciella rike. Ett rike som inte går att likna något annat. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Vad är det för konst? Vem är Isai? Davids, kung Davids pappa. Och det handlar alltså om David, kung David i Gamla testamentet. Det handlar om hans ett, hans barn och släkt, hans träd så att säga. Utifrån det ska Messias komma. Det är många löften där i Gamla testamentet. Och hans pappa då heter Isai, och det höggs av, den här stubben, trots massa löften om att David, du ska få en son som för evigt ska regera på tronen. När huggs den här av? Ja, men det blir ett rejält hugg 722 före Kristus när Assyrien kommer och tar bort 10 stammar. Och visserligen är det lite kvar där då i judariket, men kommer Babylon sen 586 och hugger fullständigt den där stammen och tar allt folk till exil. Så här blickar ju profeten framåt också. Och liksom talar om detta. Och det är ju hemskt, men det finns ändå hopp, för det kommer ett rotskott. Det kommer ett rotskott här. Och den här profetian vill jag bara visa också. Jag ska försöka knyta ihop här. I Uppenbarelseboken, sista boken, sista kapitlet i hela Bibeln, den uppståndne Jesus förklarar där att det är han som är det rotskottet. Vi läser vers 16 där i Uppenbarelseboken 22. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den klara morgonstjärnan. Jag är den där i Jesaja 9:11 menar jag. Och det här syns också i Uppenbarelseboken 5. Jag tänkte att vi ska titta lite på det också. Johannes blir i Uppenbarelseboken 5 uppbjuden till den himmelska gudstjänsten. Han får liksom se där ädelstenar, regnbågar. Ni vet kanske om ni läste Guds härlighet. Det är 7 facklor där som brinner, och det är Guds 7 andar. Läs ofta Uppenbarelseboken 5 när du tar något att göra. Det är ett fantastiskt kapitel. Man får blicka in i himlen och se Guds 7 andar. 7 är ju fullhetstalet. Och de är där runt tronen. Det är 24 troner där också. Det äldste som faller ner och tillber. Det är helt enkelt en himmelsk gudstjänst som är helt fantastisk. Och 4 varelser, ni vet, som ropar ut helig, helig, helig. Och då sitter han på tronen där han har en bokrulle, Gud. En bokrulle som ingen kan öppna, och den är full. Den är full av Guds rådslut, den är full av liksom allt som ska hända, alla domar som ska komma när Jesus ska komma tillbaka. Men ingen är värdig att öppna den där. Ingen kan öppna den där. Och Johannes, ni känner till säkert att Johannes börjar gråta. Han blev förstörd för att ingen kan öppna. Han måste bara få någon som öppnar den där bokrullen. Och då står det så här i Uppenbarelseboken 5 och 6. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Och han kan öppna bokrullen och dess 7 sigill. Och hade vi tid så hade vi kunnat fortsätta Jesaja, gå fram till Jesaja 53 till exempel, som handlar om Messias som är som ett lamm som blir slaktad. Det är därför vi ser ett lamm som ser ut att bli slaktad här. Han har gått till korset, han har fixat allt, tagit bort synden, han har offrat sig själv. Och liksom, det är en sån seger så att de står bara tillber, värdig, värdig. Det är helt fantastiskt när de har förstått det här. Va? Men jag står vidare så här, jag vet inte om jag har någon text här, men det fortsätter man läsa upp mot boken 5 så står det. Jag kan läsa. Och jag såg i mitten mellan tronen och de 4 varelserna och det äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon som är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Det är en väldigt symbolisk bok på Uppenbarelseboken. Mycket som Guds 7 andar nämns igen här. Och den är elden. Det är liksom de utsända. Och det är så alltså Herrens ande som är så starkt över Messias, över Kristus. Och det ser vi också. Vi ska gå nu till Jesaja 11 och fortsätta där. Då står det direkt i vers 2 i Jesaja 11 så här. Över honom ska Herrens ande vila. Herrens ande ska vila. Anden med vishet och med förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och vördnad för Herren. Och så räknar man in Herrens ande där, så har vi 7 andar här. Förmodligen, tror jag i alla fall. Så kommer begreppet med Guds 7 andar just från det här stället. Herrens ande över Davids son, över rotskottet. Och när det sker, då händer det fantastiska grejer. Då läser man vidare. Jag hade inte med det, men då ser vi att den Messias kommer med sitt rike fylld och ledd av anden. Och han hjälper den fattiga och förtryckte och den svage och de som är utkastade och de ödmjuka ska få rätt. Och ni hittar allt det som Jesus sen står och predikar i Nya Testamentet. Det finns här i Jesaja. Och det beskrivs väldigt fint. Vi kan ta fram vers 6 i 11, så får vi också en beskrivning och sen av riket i sin fullbordan. Det här tycker jag är så underbar beskrivning. Det här är när det kommer fullt ut, så står det så här: vargar ska bo tillsammans med lamm, och leoparder ligger bland killingar, och kalvar och unga lejon, och gödboskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, och deras ungar ska ligga tillsammans, och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens hål, och ett avant barn ska räcka ut handen mot giftormens öga. Ja, vilket rike som beskrivs här. Det märker man att det är paradiset, det är Eden som är parallellen hit. Det här har vi framför oss också. Det finns ingen död i det här riket. Ingen smärta, ingen plåga. Fullständig shalom, fullständig fred, harmoni. Ingen ondska kvar. Ja, vi tar med vers 9 också. Det står så här i 11:9. Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något. För landet ska vara fullt av Herrens kunskap. Liksom vattnet täcker havet. Hur mycket är det? Det är ganska mycket. Liksom vattnet täcker havet. Ja. Det är riket som vi kallar för Guds rike. Det är Jesus Kristus är kungen. Hur är det med oss då? Vi sitter ju uppe i kalla Norden. Vi kallas enligt Bibeln för hedningar. För vi tillhör inte då Israels folk. Får vi vara med i det här? Ja, det får jag. Och det är ju väldigt tydligt, som sagt, många texter på det också. Bara vers 10 sen, tror inte jag hade med, men där står det att hedningarna ska finna Isais rotskott. Det här är för hedningar, det här är för alla världens människor. Och ni vet, i Nya Testamentet så kommer det här också, ett ljus för hedningarna också. Det här är för alla, väldigt viktigt. Och det är en person det handlar om, Jesus Kristus. Yes, amen! Nu har vi skickat med oss någonting här att ta med oss i advent och vara tacksam över och fundera på. Det finns mycket. Jesaja 7, titta själv i de här kapitlerna. Jesaja 9, Jesaja 11. Jungfruns son Immanuel, Gud med oss. Vilken fantastisk sanning det är. Och sen de här namnen som jag tycker är fantastiska. Underbar, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Tänk att det vår Jesus, vår frälsare som bor i oss, som är allt det här. Och så till sist är Davids rotskott som i andens fullhet och skapar ett rättfärdighetens rike som liknar Eden. Det här är vad Jesus kom för att uppfylla och göra. Det är 700-åriga profetier som uppfylls i Nya Testamentet, och han pekar samtidigt på att han ska komma tillbaks, och vi har denna framtid tillsammans. All right, ska vi be? Nu tar vi en bönestund. Ska vi gå in i lite förbön sen också. Far i himlen, vi tackar dig så för de här texterna. Det är inga vanliga texter. Det är fantastiska profetier om din son Jesus Kristus. Tack Jesus för att det är du som uppfyller de här. Och att vi dras in i det här också. Det gäller oss. Du är Immanuel, du är Gud med oss. Halleluja. Tack för att du är underbar i råd. Du är evig fader, en fridsförste, mäktig Gud. Vilka fantastiska sanningar om dig. Låt oss få bli styrkt av det. Låt din heligande få styrka oss med de här sanningarna. Du är Davids rotskott. Du är det här som, du är räddaren verkligen. Du är frälsaren. Halleluja. Nu ber vi och välsignar den här församlingen i gemenskapen. Och att vi ska få en stark adventstid här. Där vi ska få stilla oss för dina sanningar. Där vi ska få uppleva hur du talar till oss och styrker oss. Genom ditt ord, genom sång och musik. Genom att vi bara får vila i att vi tillhör dig. Och vi ber om nåd att få se många människor öppna sitt hjärtas dörr, sitt hjärtas tempel som vi har sjungit för dig. Att du får göra din ankomst in i människors liv. Vi längtar att få se himlens glädje, den nyfrälstas glädje. Vi längtar efter detta och ber att vi ska få vara en del i det här också. Få berätta om dig och leda människor till dig. Tack för alla människor du leder till vår gemenskap här. Välsigna var en, om någon är här också och som inte har tagit emot dig. Välsignelse över den personen. Uppenbara din härlighet för den personen också. Jesus Kristus, det är din vilja. Tack för den eld du har tänt i oss. Nu ska vi lovsjunga dig och förundra dig över din godhet. Halleluja. Amen.